With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Peter är här och nu har vi alltså första avsnittet sen vår lilla nymodighet då vi kickade Marcus snett uppåt så han fick starta sin egen podd. Men Thor är fortfarande lite sur för att vi glömde bort hans födelsedag så vi fick hyra in en stand-in från Helsingborg.
Jag ber mig inte sjunga för Thor bara, för då kommer han att säga upp bekantskapen.
Då kommer han att säga upp bekantskapen. Hej Joakim Göranberg.
Hej Peter Esse.
Vilken ära att ha dig här.
Ja, det är kul att vara här. Vilken fin poddstudio du har.
Ja, tack. Det finns faktiskt ljud och det är också första gången vi spelar in den här poddstudien så det ska bli spännande att se hur det låter.
Här är faktiskt lite absorbenter på väggarna och sådär.
Ja. Ja, det ska bli kul och tanken är också att vi kommer att spela in ihop alltid faktiskt den här podden jämfört med hur vi gjort innan att vi har spelat in över distans. Så det har låtit lite annorlunda. Du Joakim Göranberg är ju lite av en drömpoddgäst.
Yes, so.
Ja, men det får jag ändå säga. En av mina favoritpoddar för väldigt, väldigt länge sedan var, jag kommer inte ens ihåg vad den heter, men med Kristin och Thomas.
Ja, den hette, ja gud, vad hette den? Den hette What's Next.
What's Next, ja. Och det var ju egentligen, jag är helt övertygad att om den hade varit bestående fram till nu så hade det varit... Alltså, den har varit gigantisk.
Jag kommer aldrig att förlåta Thomas och Kristin för två saker.
Nej.
Det ena är att de slutade med What's Next och det andra är att de slutade med SSVC.
Ja, just det.
Mm. Men jag älskar dem ändå såklart.
Ja, ja, precis. Väldigt fina människor också. Det här är ju så internt. Det här är nog inte många av er lyssnare som överhuvudtaget förstår vad vi pratar om. Men jag ska faktiskt presentera Joakim Göranberg på det här sättet. En gemensam bekant sa följande ord om dig att... Ungefär lagom till när Aftonbladet.se lanserades så var internet lite gammalt i Joakim Göranbergs ögon. Gissa vem detta var?
Uff, jag vet inte.
Fredrik Svedberg.
Åh, den gamla galoschen.
Ja. Fredrik Svedberg har varit med i Teknikveckan i form av avsnittet där vi diskuterar framtidens logistik. Sammanfattningen av det poddavsnittet är att vi kommer få vår lördags morgonmjölk levererad av drönare. Någonstans i Blekinge. Så att lyssna gärna på det avsnittet. Du har varit med på min radar ganska länge. Både privat, vi har träffats. Jag tillsammans med Joakim Göranberg fått uppleva den absolut godaste CSS-sallaren på planeten i Helsingborg. Finns det restauranger kvar?
Ja, men de har nya ägare. Men rent generellt kan man säga att världens godaste mat i alla kategorier finns i Helsingborg.
I Helsingborg, ja. Ja, härligt. Om man följer dig på Instagram... Ja. Så ser man väldigt många fina foton ifrån Gröningen i Helsingborg.
Det bor ju utåt sundet så att det blir lite så.
Fantastisk stad. Fantastisk stad. Synd att fotbollen är lite det.
Fotboll?
Härligt. Inte dålig stämning här. Du har varit med och du finns med i boken Historien om svenska internet. Den heter inte ens så, va?
Den heter De som byggde internet.
De som byggde internet, ja precis. Men vi är faktiskt här och ska prata betydligt mer moderna och nutida aktuella saker.
Vad kul.
Ja. Och det är så att Teknikveckan kommer här vara upplagd på ett sånt sätt att vi har inga specialare längre med intervjuer, utan vi kör ett avsnitt i veckan. Och ibland så är det jag och Tor som tjatar, och ibland så har vi någon gäst. Tor har bland annat lovat att ge igen på mitt avsnitt med Andreas Berg, där vi pratade om mikromobilitet, gigekonomi, som han då inte var odelat negativt till. Och detta är ju då Tor Lindholm, så han ska hitta någon som delar hans åsikt här i åsiktsbubblan, åsiktskorridoren här i Teknikveckan.
Någon som är emot gigekonomin alltså?
Han ska hitta någon som är emot gigekonomin. Jag var för, och då tog jag in en gäst som var för gigekonomin, så att säga. Ett väldigt bra avsnitt faktiskt, det tipsar jag er alla att lyssna på. Den här veckan så har ju den stora snackisen varit det är ju inte ett lokalval, det är ju alltså, amerikanska valsystemet har ju alltså en intressanta fenomen att du ska välja först vem som ska representera i presidentvalet.
Mm. Ja, fast det är egentligen inte det nationella valsystemet som föreskriver det, utan det är som man har valt att göra.
Det är som man har gjort.
Det är de olika staterna som bestämmer det själv. Men, ja.
Just det. Ja. Mm. Och det var ett litet debakel, kan man kalla det.
Det kan man väl lugnt kalla det.
Ja. Man använde en app för att rapportera in. Man använde inte en app för att rösta. Man använde en app för att rapportera in valresultatet. Det vill säga, de som hanterar valet så använder en app för att rapportera in valresultatet till det demokratiska partiet som anordnar det här valet. Och det var lite ett problem, lite av ett infrastrukturproblem, och sen lite också kanske att Trump-supporters hade lite skoj där också, trollade lite. Och då aktualiseras ju frågan, det här med mobiltelefoner, rösta på internet. Om vi då applicerar på ett svenskt perspektiv, är det en god idé att använda mobiltelefoner, givet man identifierar sig via BankID till exempel, att rösta på i svenska allmänna val?
Nej, det är det inte, men det har egentligen ingenting med shitshowen i Iowa att göra. Det som hände i Iowa, det är ju helt enkelt att, ska man säga, det är två saker egentligen som är trasiga där. Det ena är att själva röstningen, den är ju verkligen stenålder. Du samlas alltså i gymnastiklokaler, jag tror det var 1700 gymnastiklokaler över hela staten. Och sen så ska man då gå och ställa sig olika hörn baserat på vilken representant man röstar om, och så går det folk och räknar in det.
Det är så
otroligt makalöst fånigt. Så att i ena änden så är det ju då verkligen exceptionell stenålder, och sen i andra änden så har man då alltså dels hackat ihop en jävligt dålig app, förmodligen alldeles överkomplicerat på många plan. Och sen har man då gamla sådana här rösträknare som ju är någonstans mellan 90 och döden typ, som ska hantera det här. Så att, jag menar, problemen börjar ju redan när de skulle försöka installera appen. Va? Så att det här är egentligen inte ett tekniskt problem, skulle jag säga, utan det som hände i Iowa, det är helt procedurellt liksom. Så det är bara procedures som är trasiga, det är processen som är kass. Men ska vi då rösta digitalt i Sverige? Och jag är skeptisk till det, därför att valhemligheten och att du ska få rösta utan påverkan är så oerhört viktigt. Och om du distribuerar det här, att du kan sitta hemma och rösta i mobiltelefonen istället, så är det ingenting som hindrar att det sker en massiv påverkan runt hur du ska lägga din röst. Så länge du går till en fysisk röstlokal eller till en fysisk vallokal och du kliver in bakom ett skynke och det finns folk omkring som till och med ser till att du är ensam bakom det där skynket, så har vi en massa skyddsåtgärder på plats egentligen, för att det ska vara din röst och inte någon annans röst som de tvingar dig att lägga. Så att av enbart det skälet så tycker jag att digital röstning är en dålig idé. Annars är jag helt övertygad om att vi hade kunnat lösa alla de tekniska problemen. Vi hade kunnat lösa identiteten. Vi hade kunnat få det här att funka liksom rent tekniskt. Utan min invändning, det handlar mer om den fysiska säkerheten runt det. Du ska vara trygg med att det är din röst och inte någon annans.
Vi kan ju också konstatera att i varje val så blir det utredningar om eventuell valfusk. Och det kan vara partifunktionärer har hänt som har varit lite övernitiska i sin vilja att hjälpa till. Men det kan också vara grupper där det finns vissa starka individer som påverkar på olika. Och sen finns det ingenting ganska så charmigt med att vallfärda till att rösta i de gemensamma valen på något sätt.
Alltså för de av oss som är fullt fungerande, som faktiskt kan promenera ner till vallokalen och ha ögon och se med så att vi kan hantera vår egen röst och sådär, så tycker jag att det är liksom en ganska rimlig minimal effort att vi ska göra. Va? Det känns inte som ett högt pris att betala för att vi ska lägga den där rösten. Och det har egentligen också med hela systemuppbyggnaden att göra, för det är klart att det är ganska dyrt att genomföra ett val på det sättet som vi gör här med vallokaler som ska vara öppna och valfunktionärer som ska vara på plats och sådär. Men igen, jag tycker att det finns någonting rimligt i att betala det priset. Jag lyssnade på någon podd som beskrev valen i Indien. Och där är det så här, det är stipulerat att du får inte lov att ha mer än typ 2 kilometer till någon vallokal. Va? Och då är det liksom 3 personer och ett mobilt röstningsbås som ger sig iväg in i skogen liksom, så här i 3 dagars marsch för att en person ska få lov att lägga sin röst. Och om de kan fixa det liksom, va, så tycker jag att då borde vi väl kunna stå ut med att en del av vårt röstningsförfarande är ganska analogt fortfarande. Ja.
Men lokalval i form av till exempel folk omröstar om huruvida vi ska sälja ut det lokala kraftbolaget i varför man nu skulle vilja göra det.
Ja, jag tyckte i och för sig att det var ett rätt rimligt förslag. Men i alla fall, nej, men det är lite grann så här att så länge vi inte går hela vägen över till en liquid democracy, eller alltså vi gör om det parlamentariska eller det demokratiska systemet helt och hållet så att vi ska ha röstningsförfarande var och varannan dag, så tycker jag det är bra att vi har ett förhållningssätt till röstandet som ser ut på ett visst sätt. Där vi liksom sätter den här idén om att ja, men rösta, det går man och gör någonstans. Jag vet att jag är 53 år nu och kan bli anklagad för att bli gubbe, men jag intygar verkligen med en fas att det har ingenting liksom med tekniska förutsättningar att göra. Så det är mer den här heliga principen av att vi ska vara säkra på att din röst är din röst utan någon annans påverkan. Jag tycker den är central, oavsett vilket val det handlar om.
Det här med val är ju spännande. Vill vi gärna läsa lite tidningar, eller vi vill bilda oss en uppfattning, vill vi ju gärna. Och det finns ju tidningar, det finns massmedia. Men just det här valet så har det ju varit mer än någonsin artiklar bakom stängda väggar, betalväggar. Och du har ju varit en kritiker av betalväggar utan dess like i alla dessa år. Och till en början med skulle man ju kunna nästan objektivt säga att det fanns en ganska så... jag tror vi alla tyckte att det var väldigt naivt när vi försökte införa betalväggar. Men nu finns det tidningar och dess företrädare som att det är det här som har räddat. Och vi behöver väl inte vara så anonyma vilka det är. DN är ju väldigt stolt över betalväg. Och Aftonbladet Plus bland annat har ju lyfts fram som ett bra exempel. Och jag vill väl dock ge först och främst en känga till Aftonbladet att man kan inte både säga att det är viktigt att betala för innehåll och sen så sätta allt som rör, då får du bättre sexliv och så går du nytt bakom betalväg och översätta artiklar. Men om vi tar den andra tidningen, DN, så menar ju de på att de har råd att göra mer journalistik nu. Var är vi med betalväggar i detta nu, Joakim Jörnberg?
Det finns så många aspekter på det. För det första så vill jag ju då hävda att juryn fortfarande är ute. Vi vet inte exakt vad det här innebär, för att det är svårt att hitta faktiska siffror. Det är svårt att få Peter Wolodarski att verkligen liksom bekräfta hur det ser ut med fullbetalande, med churn, med kampanjryttare, med liksom hela effekten.
Vad är en kampanjryttare?
Kampanjryttare är sådana som tar de här billiga erbjudandena. Du får det här i 3 månader och sen när de 3 månaderna har gått så blir du inte fullbetalande, utan då går du till en annan tidning som erbjuder 3 månader för 10 spänn och så håller du på så där. Och sen finns det så många aktörer idag så att du kan gå full circle liksom och komma tillbaka till nästa gratiskampanj så att säga hos DN, va, ett år senare. Och kampanjryttare är inget nytt. Det fanns redan på den gamla papperstidningstiden och sådär, så att det är inget nytt i sig. Men att man liksom, vi vet inte exakt hur lojala de här prenumeranterna är. Vi vet inte hur mycket pengar det egentligen genererar. Vi vet inte hur mycket det kostar att generera de pengarna. Vi vet inte hur försäljningsorganisationen ser ut, hur mycket det ligger bakom. Men allt det där kan vi egentligen, hela den här ekonomiska aspekten, den kan vi lite grann lägga åt sidan, för det är tidningarnas problem. Om de får ihop det här eller inte, det får lov att vara deras problem. Det jag tycker är det större problemet, det är ju det är ju den demokratiska påverkan som det här har, både på kort sikt men också på lite längre sikt. På kort sikt så märker vi det tydligt, för att de enda medier som är verkligt åtkomliga idag, det är ju alternativmedier liksom. Jag tycker att det är oroande när medier som tar väldigt mycket lättare på källkritik och de pressetiska reglerna och så vidare, är de som är åtkomliga och sprids i sociala medier, medan de medierna som vi då betraktar som bra medier, som ägnar sig åt en sund journalistik, hamnar bakom en betalvägg, och vi kan uttryckligen se hur delningen minskar hela tiden och så. Och det är ett jätteproblem här och nu, men det är också ett större problem över tid, skulle jag tro, därför att de gör sig själv irrelevanta. Alltså de medier som sätter upp en betalvägg idag, de kommer inte att bli lika omdiskuterade, de blir inte lika delade, de tappar egentligen det som är tidningens två absolut viktigaste komponenter, relevansen och relationen. Och de två hänger ihop. Och jag tycker att det märks väldigt tydligt om man tittar på en stad som Helsingborg, där Helsingborgs Dagblad en gång i tiden fanns i 7 av 10 hushåll. Man hade en täckning som var nästan 100%. Alltså om du träffades på morgonen på fikat på arbetsplatsen och skulle prata om någonting, så var det ju det som hade stått i HD. Och här finns en väldigt tydlig brytpunkt när så få har tidningen, eller så få har åtkomst till det materialet, att det är inte längre de som sätter den lokala agendan, det är inte längre de som bestämmer vad man ska prata om. Och har man väl en gång klivit över den tröskeln, så tror jag det är jättesvårt att hitta tillbaka igen. Det är jättesvårt för Helsingborgs Dagblad att bli den centerpiece, vad säger man, den grundbulten eller den grundpelaren i samhällsdebatten i Helsingborg som de en gång i tiden har varit. Och det gäller för alla de andra 289 kommunerna också.
Det är ju intressant det här med tidningar och byggnader. Här i Malmö, Sydsvenskan huset.
På Krusegatan.
Ja, det var det här höga. Ja. Hus 1 heter ju det numera. Mm. Jättefyndigt. Det här stora, stora kolossen. Och sen var tryckeriet någon annans. GP, Göteborgsposten, har ju sålt sitt mastodontbygge. HD, sitter de kvar? Ute?
Nej då, de har flyttat.
De flyttat. Mm. Det är ju verkligen en svunnen tid, det får man ju säga.
Och det kanske också, igen, nu ska vi inte prata tidningarnas ekonomi, för det gör de väl bättre själv. Men när man då säger att vi har råd att göra mer journalistik idag än vad vi hade tidigare, det har ju nog väldigt mycket att göra med den bantade kostymen också. Jag menar, när Sydsvenskan var som störst så hade man hela Krusegatan, plus att Kvällsposten hade det lilla annexet liksom. Det var ju hur mycket folk som helst och enorma ytor. Och idag sitter man på ett litet våningsplan nere vid triangeln. Det är helt klart att man har krympt kostymen i alla fall. Man har krympt kostnaderna i mycket större omfattning.
De här lokala Facebookgrupperna, där lite beroende på hur aggressiva administratören är, och ta ner det, så kan det vara mer eller mindre många vita skåpbilar. Det kan vara Emanuel Karlsten, som också varit med i podden här, dock pratade om EU då. Han hade ju en egen Facebookgrupp i Göteborg, Vajorna, tror jag, där man lyckades alltså skapa magsjuka placebo flera tusentals människor, för att tillräckligt många var i den gruppen. Mm. Och jag var själv med i en grupp innan den lades ner, och då som jag sen startade en ny och håller lite ordning. Och där blev det ju lynch, alltså lynch, inte lynchmobbstämning, utan man åkte alltså ut och skulle, ja, man var ju rätt kaxig med orden då, jag tror inte man hade fått sätta livet till där. Och sen så skrev ju då Sobolat om detta med ett citat från att det här var inte en person efter folks barn då, utan det var en person som hade en funktion. Helt oförarglig. Och då var ju kommentarerna, ja, vad var det vi sa? Polis och media mörkar. Och är det här ett resultat av det? Eller har de här grejerna med varandra att göra? Den minskade mediekoncentrationen snarare då. Och sen så blir det liksom High Chaparral i lokala Facebookgrupper.
Jag tror att det är många faktorer som samverkar. Det ena naturligtvis de möjligheter som har uppstått i och med att folk, vilket i grunden är bra, kan prata mer med varandra. Alltså det är ofiltrerat att prata med varandra. I grunden är det bra, men det är klart att det också kan födas liksom sämre element eller sämre funktioner eller sämre effekter, ska jag säga. Men Det är klart att å andra sidan är det ju också det som har försvunnit, alltså det som i någon mån lämnar ett vakuum efter sig. Och jag vet ju att vi inte kan ställa ett krav på tidningarna att de ska vara öppna. De är ju kommersiella företag och så, men jag tycker att man har gett upp lite för lätt här. Och det är klart att det påverkar naturligtvis vad som händer med samtalet. Om du inte kan gå in och se vad som skrivs, så är det ju klart att det är lättare att vara misstänksam mot det. Om du inte kan gå in och påverka och delta i diskussionerna baserat på annat än bara en rubrik, så är det ju klart att det kommer att påverka. Va? Och här, bara ett sidospår här då, om jag får göra det, så var det ju verkligen så att det sättet som man skrev rubriker och ingresser på, det växte ju fram i en tid där man kunde vara ganska säker på att folk skulle få hela artikeln framför sig i tidningen. Och när du idag delar det, så ligger ju det bakom betalväggen, men man har inte på något enda sätt, åtminstone inte i positiv riktning, börjat tänka om hur man sätter de här rubrikerna och ingresserna, utan de ska fortfarande locka till en läsning som du sen inte kan få, vilket betyder att det i sin tur skapar väldigt starka känslor och det drar iväg. Men det, gud ja, vad det är besvärligt med den här polariseringen och det här bekymmersamma samtalet. Det som då väldigt så här personligt påverkar mig, det är ju att när jag någon gång snubblar över en bra artikel i en tidning som sätter det i sammanhang och förklarar på ett djupare sätt och så vidare, så kan jag inte förmå mig att dela den, för jag vet att 9 av 10 eller i fallet med Helsingborgs Dagblad 99 av 100 av dem som jag interagerar med på nätet, de kommer inte kunna se den. Och det gör ju naturligtvis att vi blir mindre. Ja.
Vad tycker du om det här fenomenet att de första 5, de första 10 kan delas? Och då är det svårt för en annan då, som vet om det och tar hänsyn till. Undrar om jag delar nu. Undrar om alla har liksom tagit sin kvot av Helsingborgs Dagblad nu. Eller ännu värre då, att man kanske inte riktigt har gått in. Man har fått en länk från någon annan den första gången och så kan man då läsa den. Så skickar man vidare den, så har de andra varit in oftare. Och då för den betalväg. Det är ju ganska så, det är ju nästan att... Det är ju nästan någon form av bedrägeri i liten form, för det utger sig för att vara någonting det inte är.
Det finns så många bedrägerier i det här och så mycket som är problematiskt. Alltså de här dynamiska betalväggarna som medierna är så glada för och som man tycker har varit en sån framgång, de är ju precis som du säger en större del av det här problemet egentligen, för att de skapar ett misstroende verkligen. Och precis som du säger, man kan känna sig lurad. Jag tror att det mest extrema exemplet jag har på det här då är det HD och Sydsvenskan igen som vi kan titta på. Där du, om du är premiumprenumerant och inloggad, så ligger det en markering på de artiklarna som är låsta, alltså de som är premiumartiklar. Och det är ju klart att man vill ju naturligtvis tala om det här för premiumprenumeranten, att liksom det här är godis för dig, va? Men om du inte är inloggad, så har man tagit bort den där premiummarkeringen så att folk ska liksom blindklicka. Va?
Och
jag har haft en lång diskussion, det var på den tiden Thomas de Sousa fortfarande jobbade på Sydsvenskan. Jag har haft en lång diskussion med honom och då försökte han veckla in sig i någon slags förklaring att det där var av tekniska skäl och man hade inte haft tid att utveckla det på något annat sätt. Men jag menar, man, alltså det för alla som
har... Han var så lojal mot sin arbetsgivare. Ja. En väldigt klok människa detta är, som ju bland annat startade Good Old.
Ja, absolut. Absolut, jag menar, jag har den djupaste respekt för Thomas och vi har haft gjort mycket skoj tillsammans, men det är någonting som händer när medierna ska försöka argumentera för det sättet man agerar på, va? Då blir det trasigt och det är verkligen så, en sån funktion som den, det finns ingen som helst godtagbar teknisk förklaring till att det ska funka på det viset, utan det är bara ett sätt att lura folk till blindklick.
Ja. Har man ju lagt dit.
Vi måste ju prata om vad man ska göra istället.
Ja, såklart. Ja, du tänker att det finns en lösning.
Ja, det finns en lösning.
Ja,
det
vad
finns...
spännande. Det hade inte jag satt med på liksom agendan, lösningen på det här.
Jag tror faktiskt, och det finns en lösning som åtminstone hade varit värd att prova på fler håll än där vi har sett det ske. Och det är ju Guardian-modellen. Där du alltså, du kan vara prenumerant naturligtvis, men du kan också vara supporter. De har ett Patreon-ship där du kan säga att jag gillar det ni gör. Jag tycker det är jättebra. Och här har ni 15 pund i månaden från mig. Och som motlöfte då så lovar de att artiklarna är öppna. Alltså allting på The Guardian är öppet för alla att läsa. Och de har ju, det har ju varit väldigt många ögon på hur ska det här gå egentligen, va? Men faktum är att de har ju börjat visa svarta siffror nu, va? För första gången i mannaminne för Guardian egentligen. Och så säger man då, ja men det där skalar ju inte neråt för att du måste vara en stor global liberal tidning liksom för att du ska få det stödet. Men det är ju egentligen exakt samma problem som med betalväggarna. Och för min del så är det helt uppenbart att om HD hade varit öppen och jag hade kunnat känna att genom att stötta dem så stöttar jag det demokratiska samtalet. Jag ser till att fler får tillgång till det här materialet. Då hade jag gärna betalat 10 prenumerationsavgifter för att veta att det här materialet. Jag tror egentligen att den här skalbarheten, en sån modell som bygger på att du betalar mer med hjärtat och du betalar mer för att liksom fler ska få ta del av det här och du ska få vara en good guy som delar det här snarare än den rent egoistiska. Jag måste komma åt detta för jag behöver se vad de skriver om mig, typ. Jag tror att den modellen skalar mer ner i det lilla än vad betalväggen gör. För betalväggen blir lite grann så att ju färre som betalar, ju mindre intressant är det för någon att betala. Men en Guardian-modell skulle kunna innebära att man liksom hjälps åt och bär, lite grann som att folk sponsrar det lokala fotbollslaget, om det nu är fotboll du är inne på. Så här, det gör man ju egentligen för man tror att man har en massiv payback på det, utan du gör det ju för att du tycker att det är kul med fotboll, du vill stötta dem, du får kanske komma på någon nätverksträff eller någonting. Jag tänkte en lokala tidning som hade tagit det här på allvar och bjudit in till att liksom. Men ingen har testat det. Ingen i Sverige har testat det. Jag fattar inte vad det är för fel på dem.
Vad kul att du sa det. Jag ska faktiskt ta upp den modellen i slutet, fast ur ett helt eget mitt behov och teknikveckan.
Så ja, är det Patreon kanske?
Det är kanske Patreon. Men det är lite roligt att du också nämner det här med varför man betalar för grejer. Jag betalar för Sydsvenskan. Jag läser väldigt sällan Sydsvenskan numera. Har inte riktigt den. Sitta och scrolla igenom tiden så på det sättet. Men jag betalar för Sydsvenskan av två anledningar. Dels så tycker jag det är viktigt att en rapportering om Malmöområdet, lokalpatriot som jag är. Och sen också så tycker jag har lärt känna så många människor på Sydsvenskan genom åren. Nu Thomas Vissosa har slutat, men många andra. Och jag tycker det är respekt. Jag vill ge min respekt till dem och deras jobb att betala. Så jag använder inte betalväggar, börjar betala ändå. Och det kanske, det kan ni göra vad ni vill med den informationen om någon jobbar på Sydsvenskan. Men det finns nog, som du säger Joakim, en tanke om att betala för sig av andra anledningar än att man måste.
Hade du varit mer eller mindre positiv till att betala för Sydsvenskan om du hade vetat att du dessutom då medverkade till att deras artiklar kunde läsas av alla?
Ja, men det är klart, framförallt så hade det varit en praktisk anledning för att jag hade kunnat ta Sydsvenskan artiklar och dela, vilket betyder att Sydsvenskan hade fått fler besökare, vilket då hade genererat annonsintäkter som man någonstans får hoppas är en del av betalmodellen för en tidning. Har det ju trots allt varit i 100 år.
Och vill man hitta något mellanläge här så kan man ju titta på vad Thomas Bäckdahl gör till exempel. Den här medieanalytikern som ligger på bäckdahl.com. Jag är inte helt vän av den modellen, men han gör ju så att alla som prenumererar på hans tjänst har ju en unik länk på varje artikel. Så att om jag delar den så är den öppen för alla i all tid. Liksom. Så vi får inte lov att förstöra internet genom länkar som blir trasiga och där liksom förutsättningen bakom länken förändras över tid och sådär. Men jag kan någonstans ändå acceptera hans lösning. Han är en liten spelare, va? Han utforskar det här. Men då får jag i alla fall den förmånen att genom att jag betalar så kan jag också dela hans artiklar till alla som följer mig och de kan läsa den. Gör det då. Om man nu inte vågar gå hela Guardian-vägen ut så bygg en sån lösning i alla fall. För då ser du ju till att det som jag var så jävla lycklig för en gång i tiden när webben började liksom träffa den traditionella mediebranschen, att de som tidigare bara var läsare, de blev ju helt plötsligt tidningsbud också. Va? De kunde ju hjälpa till att bära ut tidningen, skicka den vidare, bli ambassadörer för den här produkten. Och precis som du säger, du tycker det är viktigt med mediebevakning i Malmö. Men vad fan, utnyttja den kraften liksom. Va? Men det är, ja. Så att jag är ledsen över att man inte utforskar andra modeller. För nu har man hittat den här, och det är ju verkligen så, förlåt, men betalväggen är ju verkligen drömmen om att skriva tillbaka klockan. Va? Det är ju liksom, nej men innehåll ska kosta. Ja men det är väl klart att de som producerar och skapar innehåll ska ha betalt. Men det är ju ingen självklarhet att det är den som läser det som ska betala. Va? Det är, jag vet att det är svårt att jämföra den svenska mediebranschen med teknikföretag som Facebook och Google, för det finns skalskillnader och sådär. Men principiellt, jag menar det är ju inte så att de som sitter och kodar på Facebook gör det gratis. De har tvärtom jävligt bra betalt. För Facebook har löst modellen i andra änden. Och där känner jag att där har liksom den svenska mediebranschen kapitulerat helt och hållet, och det gör mig fruktansvärt ledsen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Jag tror att vi kommer få återkomma till detta. Men nu ska vi prata om mobiltelefoner i skolan.
Gud. Och, jag har verkligen bestämt dig för att jag ska svettas.
Ja, absolut. Och där får man väl någonstans provocera och säga att det har gjorts välgrundade undersökningar, menar man ju, som visar att mobiltelefoner förbättrar studierna. Innan vi så att säga kommer fram till nutid, hur har den här kampen varit? Och framförallt, har du som icke-pedagog någonting att säga till dem? Om jag får vara så fräck och ställa den frågan, eller spela lite djävulens advokat. Jag är så dålig så här alltid på att dölja mina egna åsikter.
Om vi tar den frågan först, om jag som då icke, förutom då att jag har varit lärare en gång i tiden, åtminstone kört vuxenutbildning, och att jag under min period i Helsingborg var ute och hade 220 möten med skolförvaltningen, många av dem ute med klasser, och att jag ofta jobbar med skolan idag.
Räknade du alltså antal gånger?
Ja, jag har listat. Jag vet till och med hur många människor jag totalt har träffat.
Är på det?
Ja. Det är, nej, men det är... Så här, när jag tog jobbet som internetchef i Helsingborg så hade jag ju tre krav. Jag skulle inte ha någon budget, jag skulle inte ha någon personal, jag skulle inte ha något skrivbord. För att jag ville vara ambulerande, jag ville vara ute och träffa folk. Och skulle någonting hända så skulle de ta ur sin egen budget och sina egna resurser och få det att hända. Och då var det ju viktigt för mig att säga att jag liksom verkligen gjorde det fotarbetet. Så att nej, men jag har en lista på alla möten jag har haft.
Joakim Jörnberg har varit internetchef i Helsingborg också, för er som inte känner till det.
Just det, jag tog ett förordnande där i 2 år. Jag lämnade det privata näringslivet åtminstone till 70% av min tid och klev in i Helsingborg. Men så här, Jag tycker inte att det är relevant, för att verksamhetsutveckling är verksamhetsutveckling. Jag tror inte att den som har fyllt upp med att stå hela dagen i klassrummet och managera den världen som de har att hantera. Jag tror inte att de nödvändigtvis är de absolut bästa på verksamhetsutveckling. Däremot så ska det ju ske i samverkan med dem. Va? Jag menar, jag får jättemycket intryck av lärare, skolchefer, den övriga skolpersonalen, politiker, tjänstemän, på liksom hur situationen ser ut där ute, så tar jag det. Jag säger inte att jag vet bättre, men jag säger att jag kanske vet lite annorlunda. För då tar jag det, och så tar jag det som jag ser och hör ifrån andra branscher, ifrån andra sammanhang, de möjligheter tekniken ger, den utveckling vi ser inom ledarskap, lärande. Jag menar, bilden av lärandet har ju förändrats monumentalt under de sista 30 åren, eller egentligen längre än så, men tydligt under de senaste 30 åren. Och så tar jag det och så adderar jag det jag får ifrån skolan, och så har jag en idé om hur det här ska gå till. Och sen kan man då testa det, skjuta tillbaka det, låta några prova, låta några organisationer testa och känna på det här och sådär. Och så utvärderar man och lär sig av det. Den här idén om att det bara är de som jobbar i skolan som ska få lov att tycka till om skolan, den är helt orimlig. Och det gäller alla verksamheter.
Men vid varje given lektion, liksom, vad händer med mobiltelefonen? Vad ska hända? Ska den alltid vara med? Ska läraren säga att idag använder vi den som ett pedagogiskt redskap? Vad är mobilen i klassrummet, så att säga?
Grundläget är egentligen att vi ska inte särbehandla mobiltelefonen. Den är inte farlig som en kniv. Den har inte heroinets effekter och så. Alltså det är liksom så här, den är en del av världen idag. Den är en legitim del av världen. Och tittar man på svenskarna och internet, så vet vi att i stort sett varenda sexåring är en aktiv internetanvändare. Den är en integrerad del av deras liv när de kommer till skolan. Och det betyder att i den absolut bästa av världar så behöver vi inte diskutera mobiltelefonen överhuvudtaget. Jag menar, när du och jag satte igång nu och spelade in den här podden, så gjorde inte vi en överenskommelse. Du sa inte till mig att nu lägger du mobiltelefonen där borta. För att du litar på att jag är mogen nog och att jag förstår när den ska användas till vad. Och just nu så ligger den där och jag använder inte den, va? Det är den ideala världen. Sen kan det här naturligtvis se annorlunda ut i olika situationer. Det kan finnas en situation där läraren, kanske baserat på vad som händer i klassrummet, behöver säga till att nu lägger vi undan mobiltelefonen. Det kan finnas andra situationer där läraren säger att nu tar vi fram mobiltelefonen, för nu ska vi säga att alla vet hur man sätter den i flygplansläge, eller hur man sätter den i större, eller hur man... Ja, men ni vet så här, att den... Precis som alla andra verktyg och alla andra redskap, så ska den ha en naturlig plats. Jag kan inte se hur det ska behöva vara en fråga ens.
Jag såg du det här, Moderaterna tryckte upp en affisch där det var någonting i stil med att i skolan ska vi lära oss grejer, inte spela Candy Crush.
Nej, jag såg inte det, men det låter ju som Moderaterna. Ja, det låter som de allra flesta politiker.
Då funderar ju jag hur många 15-åringar eller den som spelar just Candy Crush.
Vad är din fundering?
Ja, men det var
fan nördig du är.
Ja, men herregud, det var väl lite så här. Jag får en känsla av att det kanske inte alltid är barnen som har problemet att applicera sitt Candy Crush-beroende moderater på ungarna. Du har ju fått rätt dessutom här i forskningen då, kan vi konstatera. Det var ett tag sedan som Skolverket gjorde undersökning där man tog exakt samma forsknings... vad kallar man det?
Studier
från den brittiska som har använts mycket. Applicerade dem på svenska förhållanden. Gjorde det mycket större och kvalitativt och kom fram till att det fanns inte någon skillnad överhuvudtaget. Det var så att säga inte mobiltelefonen i sig som var... det som skilde bra och dåliga skolor, eller vad man nu resultatmässigt. Det som var roligt var att det var ju rätt länge sedan Skolverket gjorde det. Varför visste vi inte detta?
Nej, men det är ju rätt intressant om man tänker på vad som får spinn och vad som inte får spinn. Alltså vilka rapporter som får spridning och på vilket sätt och i vilka grupper. den forskningen som rent allmänt börjar äntligen komma fram nu, det är samma sak med skärmtid och sådär, där man också gör metastudier idag som slår hål på de gamla rapporterna eller misstolkningar av vad WHO faktiskt säger och så vidare. Så är det ju helt uppenbart att det som får uppmärksamhet idag, det som får spin, det är ju skräckpropagandan. Det är ju när man tydligt liksom så deklarerar hur farligt och vansinnigt det här är, va? Och gärna då med bisatsen också att vi måste tänka på barnens bästa. Så det är rent allmänt väldigt, väldigt tröttsamt. Och vi har så många exempel. Det finns till exempel det här med att man inte ska använda sin iPad eller sin mobiltelefon när man har gått och lagt sig för det här blåa ljuset. Va? Det var också en studie man gjorde i Uppsala där man gick ut prematurt, liksom så här halvvägs in i studien, så gick man ut och spekulerade om vad man skulle komma fram till. Och det fick jättemycket uppmärksamhet. Till och med SVT gjorde liksom stora reportage om det. Så där. Sen när studien var färdig så visade det sig att man kunde inte alls belägga det där. Va? Man hade haft fel i sina gissningar och hypoteser. Men det fick ingen uppmärksamhet överhuvudtaget. Det var till och med när jag vände mig till SVT och frågade liksom, ska ni inte göra något av det här? Så fick jag svaret att nej, den frågan är död för oss nu. Så det är bara tröttsamt. Och jag ska säga också att jag är ingen stor vän faktiskt av att luta sig mot forskning åt något håll. För att vi är inne i en tid av enorm förändring idag. Saker och ting går så fruktansvärt snabbt. Så att det är väldigt, väldigt svårt att hinna med någon slags kvalitativ forskning här. Utan vi måste titta på vad ska man säga, större variabler. Vi måste titta på forskning över tid. Va? Inte de här ögonblicksbilderna där vi totalt blir av med korrelationen och där vi inte kan skilja på korrelation och kausalitet och så vidare. Utan vi måste liksom låta det här få... Dels måste vi låta forskningen få lite tid på sig innan vi drar förhastade slutsatser. Vi måste vara väldigt noggranna med att kolla kvaliteten på den forskningen som vi utsätts för. Men vi måste nog också vara lite mer beredda att acceptera världen så som den ser ut och bygga på det. Istället för att måla upp någon slags idealbild av hur vi skulle önska att det var.
När den här kom så blev jag väldigt glad. De har precis förbjudit alla former av mobiltelefoner på min sons skola. Vilket kan vara lite jobbigt, för ibland kan det vara skönt att veta att han mobilen med sig bara ses han dit och sådär. Men det är en diskussion. Kanske jag ska inbjuda in rektorn där. Jag delade en egenskriven artikel som heter "Mobilförbud i skolan ger inte bättre resultat". Och här har vi då en känd teknik som skriver då den första kommentaren. Nej visst, säger du. När eleverna sitter och facebookar istället för att höra på läraren så lär de sig så mycket mera. Det är väl självklart, YouTube-kunskap är mycket värdefullare än tråkiga skolböcker. Mm. Och det är kanske inte så att du ska förklara här nu varför YouTube-kunskap är tråkiga skolböcker. Utan vad jag är lite intresserad av just i den här kommentaren är varför man totalt förnekar då den här kunskapen. Vad är det som gör att man känner sig nästan... Det här var ju väldigt näsvis kommentar, väldigt, väldigt så här
raljerande.
Mm. Det finns någon form av känsla av att man här tappar någon form av verklighetsbegrepp och går till angrepp. Varför är det här en så känslig fråga i just i det sammanhanget, så att den personen, han är äldre än dig dessutom?
Jag tror inte att åldern i passet är det som avgör, men det finns en slags mental ålder i väldigt många sådana här frågor där många stelnar, alltså det låter hemskt, men man stelnar lite grann, och på ganska många områden så har man bilden av hur det var när man själv var ung som någon slags idealbild. Och då är det ju klart att när den här personen var ung och gick i skolan så fanns det inga mobiltelefoner, utan den bilden som han har av hur det är att vara ung och ha en mobiltelefon, den är ju dels skapad av förmodligen ett selektivt urval av forskningsrapporter och studier och det han tycker sig själv ser runt omkring. Men han har ju egentligen varken någon grundad uppfattning av det, och vad värre är, ingen seriös nyfikenhet på hur det faktiskt är och hur det förhåller sig. Och det är så mycket som är traset är en sån här kommentar. Jag menar, det ena, det är ju idén om att elever ska sitta passiva och lyssna på läraren. Det är ju långt ifrån säkert att det är det som är idealbilden. Det andra, det är att om du inte har Facebook och mobiltelefonen i handen så lyssnar du automatiskt på vad läraren säger. Det är också en helt bizarr uppfattning om hur människor funkar. Och det tredje, det är ju det här ständiga klankandet på kunskap och information alltså det du kan få till dig från de nya kanalerna. Jag menar, YouTube är en sån källa till fantastisk djup kunskap som du inte kan hitta hitta någon annanstans. Så varför ens ställa det mot läroböckerna?
För att inte tala om att femåringar kan flytta en engelska, visst.
Och det kom ju en del sådana fina vittnesmål i den här tråden också på andra individer som förmodligen är ungefär lika gamla som den här personen, men som går in då på ett nyfiket och reflekterande sätt och har tittat på hur deras barns utveckling har sett ut. Och är fascinerad över att de kommer som femåringar och redan kan engelska, för det har de lärt sig själva. Jag har exempel på kompisar där ungarna helt plötsligt kom och prata japanska, för då var det någon serie någonstans som liksom hade fått snurr i deras gäng där den var japansk då. Och alltså vi... Åh, gud, vad frustrerad jag blev.
Oj, det kom ledigt mer frustrerad. Jag ska en liten anekdot själv då. Det är ju så här att, du vet, plus, vad är det, minus, minus blir plus och sådär. Så jag då, som är långt ifrån perfekt på något sätt, eller ens särskilt duktig i skolan, och sen min fru då, som har sina intressanta issues som så många människor. Vi fick en litet unge då som inte ärvde några av våra svagheter. Och hittade bara styrkor. Och han lyckas bli både innebandykille och fotbollskille. Och det är så fascinerande hur mycket YouTube-kanaler finns om just de grejerna. Om liksom så här lokala innebandylag i innersta Dalarna som har sin egen YouTube-kanal. Och den här stjärnan då visar olika passningar och hur man dribblar. Och alltså den kunskapen är ju helt fascinerad. Och så många som tittar, man ser det prenumeranter. Liksom, och det är så kul. Och även liksom fotboll. Sitter och liksom tittar hela kvällar på de finaste målen. De konstigaste målen och sådär. Det är verkligen kul att se just hur mitt barn har lyckats bli det här som vi ofta pratar om då, liksom, att man tar till sig det här nya kunskapen, men man är ändå aktiv och social och sådär. Och det som slog mig själv en gång i tiden var att jag tänkte så här, att jag hade nog haft svårt att ha tillgång till så mycket. Jag levde under ganska lång tid att jag tänkte att jag skulle ha haft svårt i skolan med tillgång till all den här utrustningen. Så samtidigt slog mig, jag hade ju inte tillgång till den här utrustningen. Jag hade ganska svårt i skolan och... Jag minns ju också hur jag satt och alltid, när jag alltid hade papper, jag har ju någon form av koncentrationssvårighet, gjorde jag fyrkanter och så satt jag och ritade fyrkanter, så det blev bara stora liksom mönster av fyrkanter utan att lyssna på läraren. Så på så sätt så är det ju handlar det ju inte särskilt mycket om verktyget kanske, utan att det var mig det var fel på helt enkelt.
Och jag, min övertygelse är utifrån många, många goda exempel jag har sett, det är att om man förmår liksom att hjälpa det här barnet som har till exempel koncentrationssvårigheter att använda det här verktyget på rätt sätt, så landar vi på ett nettoplus liksom. Det är så lustigt i diskussionen och debatten att man bara tar fasta på det man upplever som negativa. Alltså det som när man spekulerar runt det negativa. Istället för att konstatera att gör vi det här rätt, så är ju det här ett fantastiskt verktyg. Och det är det man kan se i många av de tidiga studierna som gjordes också, där man såg sämre resultat med IT i skolan. Det var ju att man förändrade ju ingenting i processen i övrigt, utan man kastade bara in datorer eller paddor i klassrummen och så gjorde man allting annat precis på samma sätt som man alltid har gjort. Och då är det ju inte speciellt konstigt kanske att det stökar till det. Va? Att det blir besvärligt för vissa, kanske inte minst för läraren som kanske själv inte är så van vid de här verktygen. Och det finns en bred studie som heter Skriva till lärande, som är gjord av, jag vet inte om det är SQL, det är något universitet, Annika Ageli har varit inblandad i det i alla fall, där man hade tre stycken grupper, där den ena gruppen fick bedriva sin svenska undervisning precis på samma sätt som man alltid har gjort. Den andra gruppen, de fick bedriva utbildningen som vanligt, fast man kastade in teknik i klassrummet också. Och den tredje gruppen, där gjorde man om helt och hållet hur man arbetar med de här övningarna och hur man arbetade med utbildningen överhuvudtaget. Och där var det helt glasklart. Du såg absolut bäst resultat i den gruppen där man verkligen gick in och jobbade med pedagogiken och didaktiken och liksom stuvade om hur man jobbade med svenska i skolan. Det gick näst bäst för den gruppen som gjorde som man alltid har gjort, och det gick givetvis sämst för den gruppen där man bara kastade in teknik men gjorde allting. Alltså, det är så självklart när man tänker på det, och då blir det igen en sån här frustration över att man inte tar det här på allvar och letar möjligheterna istället för att fokusera på problemen.
Det är ju så här att många av de här frågorna, eller svaren kanske, de är ju likadana, men jag tycker vi kör en till bara för att vi ska liksom cementera lustigheten i detta. Av förståeliga skäl finns det ett förbud att använda mobiltelefon vid bilkörning. Tror ingen tvivlar på det. På exakt samma sätt påverkar det elevens förmåga att fokusera på vad läraren säger. En annan aspekt i det hela handlar om respekt mot läraren. Ja, du har ju svarat på det här egentligen. Men jag ville ta fasta på, det första är ju ja, bilkörning, lärare. Jag har svårt att säga, men jag tänkte på det sista här. Varför är det inte respekt mot läraren? Vad handlar liksom teknik och användaren om lärarrollen där?
Alltså det konstiga här är ju att man någonstans säger också att skolan är till för läraren i första hand. Alltså det blir ett perspektiv som jag aldrig någonsin kommer att kunna skriva under på. Skolan finns, det är klart att eftersom det är en arbetsplats så måste man ju se till att arbeta med schyssta arbetsförhållanden och att allting annat ska vara på plats liksom för den som jobbar i skolan. Men fokuset måste ju vara på eleven. Och att liksom blanda in respekt för, alltså det låter ju Isak Skogstad det här liksom, va? Att det skulle handla om någon slags artificiellt skapad respekt för läraren genom att man låser in mobiltelefonen. Den lärare som inte kan skapa respekt i klassrummet ändå, alltså som kan förtjäna och få den respekten i klassrummet, kommer ju definitivt inte att komma någonstans med ett mobilförbud ändå. Hon är ju rökt i vilket fall som helst.
Ska ta en sista fråga här. Först konstaterar vederbörande, jag undrar vad det är man mäter. Ja, det kan man läsa i artikeln. För det första vad man mäter.
Vem läser artiklarna?
Ja, exakt. Teknikveckan är ju faktiskt helt uppenfalla. Jämförelsen är extrem, men syftar bara till att lyfta på en sten. Om man låter narkomaner köra bil påverkade respektive svår abstinens så är det kanske så att de kör bättre, mindre dåligt om de är påverkade. Det betyder knappast att det är bra för bilkörningen att vara påverkad. Don't do drugs kids, säger vi här. Poängen är att en ungdom idag kanske blivit så beroende av sin mobil så att det är bättre för helhetsresultatet att låta hen ha den än att ta bort den. Men det beror nog mer på att man låter beroende inträffa än på att mobilen hjälper att studera. Joakim, är du mobilberoende?
Ja, men det är jag ju definitivt. Men på ett väldigt positivt sätt. Jag måste bara säga att en sån där kommentar, den är ju nästan inte värd att ta på allvar. Det är ju så otroligt skruvade resonemang. Så att man... Men ja, jag skulle nog säga att jag är mobilberoende. Emellanåt så är det ju någon som föreslår att jag då som mobilevangelist ska ta en veckas detox och lägga undan mobiltelefonen. Men det är för mig helt otänkbart. För jag tackar nej till så fruktansvärt mycket som jag uppskattar då. Jag tackar nej till diskussionerna på Facebook med mina vänner och möjligheten att googla allting jag är intresserad av. Att gå in och redigera en artikel på Wikipedia när jag känner för det. Däremot så är jag ju inte mobilberoende på det sättet att den någonsin är min chef. Jag har alltid min mobiltelefon på ljudlös och jag har den i Do Not Disturb. Jag får inte en notifiering överhuvudtaget annat än när min fru, min son eller min mamma ringer mig. Det är enda gången som den liksom pockar på min uppmärksamhet. Utan jag har ju hittat ett sätt att hantera den här på som jag önskar att alla andra skulle göra också. Där den bara är ett verktyg i din verktygslåda. Ett otroligt viktigt och nödvändigt verktyg. Men det är aldrig den som bestämmer över dig. Och alla de redskapen finns ju där idag. Det är, alltså för mig är det den som pratar om mobilstress och digital stress överhuvudtaget. Det är ju bara den som inte har knäckt koden eller fått hjälp att knäcka koden. Och då är vi inne på det som jag tycker är det största problemet kanske med mobilförbudet i skolan. Det är att det är ju inget problem för den som redan har ett sunt förhållningssätt till sin mobiltelefon. Som kanske har fått hjälp av sina föräldrar och hantera den här telefonen. Eller hantera den här prylen. Men det är ju ett jätteproblem för den som inte har gjort det. Alltså för den som har ett problem. Så gör ju skolan ingenting för att lösa det problemet genom att plocka bort den. Jag tycker det är det största sveket vi kan tänka oss. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Den har skyldigheten att hjälpa våra barn med sånt som resten av samhället misslyckas med. Det finns allt ifrån liksom de ekonomiska förutsättningarna, hur vi resonerar runt det, till särskilda utmaningar när det gäller lärande, till att alla ska lära sig. Ja, men du vet så här, hela det här uppdraget vi har att vara en likriktare. Och om vi kapitulerar för det faktum att vissa barn har svårt att koncentrera sig för att mobilen pockar på deras uppmärksamhet, som kanske har svårt att använda tekniken på det nyttiga sättet utan trillar ner i en massa olika kaninhål hela tiden, de förtjänar ju vår hjälp. Och om inte skolan gör det, vem fan ska göra det? För föräldrarna har ju redan visat att de inte fixar det. Jag kan inte säga att det finns något ansvarsfullt för barnen i att jobba med mobilförbud i skolan. Det finns en aspekt till som vi kanske glömmer bort lite grann, och det är att det pratas ju väldigt ofta om psykisk ohälsa och sådär hos ungdomar, och att barnen idag mår sämre än vad de någonsin har gjort. Och jag tror att vi väl snart är förbi det här att man pekar finger på digitaliseringen och skyller på den, för det finns ju liksom inga kurvor som överensstämmer. Det finns ingen rim och reson i det resonemanget, utan man har väl börjat konstatera att med klimatkrisen, med Trump, med det faktum att du vet att du inte kommer kunna flytta hemifrån när du är färdig i skolan. Alltså det finns så mycket i samhället idag som gör det jobbigt att vara barn och vara ung. Då tycker jag det är ännu viktigare att vi tar vara på och förstår vad den här kan göra, vad mobilen och digitaliseringen och internet kan göra för din självkänsla som ung, att du hittar dina kompisar ute. Du refererade till din son som använder mobilen för att inspireras i sitt fotbollsspelande, som kanske använder digitala verktyg för att bli bättre i skolan. Men det finns ju den här känslomässiga aspekten i det här också, och en liksom så här tydlig parallell man kan dra det på 70-talet när jag växte upp i Malmö. Va? Om du var svart, handikappad och bög på 70-talet i Malmö, så hade du inte det så jävla lätt. Va? Det var en fruktansvärt tuff miljö. Men idag så kan alla hitta sina likar där ute. Och det finns så många, jag får gåshud bara jag tänker på alla de berättelserna som jag har fått mig till livs från barn och unga som har det jobbet med sig själv och med omgivningen och kontexten att växa upp, och sex och samlevnad och kompisar och allt vad det nu är, som säger att internet är min räddning. Det är där jag hittar liksom mitt sammanhang, mina vänner. Det är där jag känner att jag är värd någonting och så vidare. Och att då i det läget stigmatisera, nej, det blir inte bra, Peter. Vi måste börja ta den här frågan på det allvar som den verkligen förtjänar, och där har vi en bit kvar att gå.
Vill ni höra fler kloka ord ifrån Jarenberg här, så har du en YouTube-kanal och Facebook-kanal som heter En sak idag. Du kör på båda de kanalerna nu, eller?
Jag kör överallt.
Du kör överallt. LinkedIn också.
LinkedIn, ja. IGTV. Jag är väl den enda som publicerar någonting på IGTV. Och som podd naturligtvis överallt. Eftersom det i princip är så här talking head bara, så kan man lika gärna lyssna på. Den finns som podd överallt också.
Oss här på Teknikveckan. Vi har podd, vi har webb, vi har YouTube. Och nu så vi har haft en Patreon-kanal här i rätt länge. Men vi har liksom bara låtit det vara som en av många bäckar små för att finansiera det vi gör. Hjälper till det. Men det är så här, teknikveckan.com, dagliga tekniknyheter. Där skriver jag och Tor så mycket vi kan. Man kan säga det lite på fritiden. Det finns en anledning till varför de börjar publiceras klockan 5 på morgonen. Och sen så från och med 8 så gör vi andra saker. Och då, vi gör så gott vi kan. Och nu har vi sagt så här att nu är det lite upp till er läsare att bestämma aktiviteten. Vi kommer fortsätta göra så gott vi kan, men vi har sagt att alla Patreon-intäkter går till att finansiera skribenter. Och vi är då två tredjedelar att nå, så att vi garanterar två nyheter extra välskrivna om dagen. Och sen så är det lite upp till er Patreons hur mycket aktivitet det kommer vara då. Och detta handlar utöver vår egen engagemang i. Så jag måste säga att mitt mål, om jag får drömma lite, är ju en tekniksajt som finansieras inte bara av Patreon utan även reklam. Men den här relevanta reklamen för er som målgrupp då, så att man aldrig behöver hålla på med sådana här extra fillers och så liksom. Utan det är så här, teknikreklam, det som påverkar er positivt, det är ju målet då. Så får vi se var vi hamnar tillsammans. Tack!
Tack, vad fint det lät på något vis.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.